Herre, vi tackar dig för den här kvällen och Herre, vi ber nu att vi skulle respektfullt ta emot ditt ord Jesus och lyssna på det här. Vi, som vi sa tidigare, vi är så behövande Jesus. Vi verkligen behöver din närvaro, vi behöver din nåd, vi behöver din uppmuntran, vi behöver en djupare förståelse av din kärlek Jesus. Och Herre, vi ber just nu att du talar till våra hjärtan. Vi ber för dem som lyssnar på internet. Vi ber för dem som reser. Och Jesus, vi bara ber att du skulle välsigna ditt ord för våra hjärtan. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Hebreerbrevets fjärde kapitel. Och jag ska läsa verserna, ja, egentligen 9-13. Men förmodligen så gör vi några strandhugg här också innan. Vi kan läsa dem bara först här. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Jag skrattar därför att låt oss sträva efter att komma in i vilan. Det är ett väldigt roligt ordval här i svenska folkbibeln. Till Guds ord är levande och verksam. Det är skarpare än något tvegat svärd. Och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, ben och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Och vad är det för sammanhang som han skriver de här tankarna i? Och vi vet att det handlar om, precis som vi talade om precis innan här, Israels folk. Och vi vet att Israels folk var slavar i Egypten under ett antal hundra år. Och där Egypten är en bild av världen. Och när Gud kallade dem ut, ni kommer ihåg hur Mose blev ombedd av Gud att stryka det här blodet på dörrposterna och så vidare. Och den här dödsängen som gick förbi, eller som gick och dödade alla förstfödda, gick förbi, som också påsken egentligen betyder, gå förbi. Att han gick förbi de hemmen som hade blodet på dörrposterna. Och det är intressant också att veta att när Israels folk drog ut från Egypten, så står det att det var en blandad skara. Intressant, en blandad skara. Vilket talar för och tyder på att den grupp som gick var inte bara judar, utan det var också andra folk som fanns där och som hade lytt, för att Gud har inte anseende till person. I vilket fall så vet vi att de gick alla fram till Röda havets strand. Gud delade havet, de gick torrskodda över havet, och när Egyptens armé gick genom vattnet så slog vattnet tillbaks och dränkte dem. Och där var de. En bild av frälsningen på det sättet att när vi har trott på evangelium, när vi har trott på hans blod, när vi har blivit ledda ut ur denna värld och blivit födda på nytt, så har vattnet, det frälsande vattnet, det har slagit tillbaks, kommit tillbaks över fienden. Och de kunde inte gå tillbaks. Det fanns liksom ingen väg tillbaks på det sättet. Men vad hände? Jo, de såg och de tog del av Guds verk. Men vi vet att det dröjde inte länge förrän de blev negativa. De blev bittra. De blev besvikna. Och ni vet själva hur det kan hända oss. Vi kan ha en frälsningsupplevelse. Vi kan tycka att allting är fint, allting är underbart. Sen tittar vi tillbaks på våra liv några år senare, 10 år senare, 50 år senare. Och vi kan vara sårade. Vi kan vara rädda, fulla av fruktan. Vi kan vara fördömda, vi kan vara tomma. Alla de här sakerna. Vi kan vara besvikna på Gud ibland. Och även detta är okej på det sättet att Gud vet. Han vet hur svaga vi är. Han vet hur begränsade vi är. Han vet allt detta. Och han är inte på det sättet arg på oss eller vred på oss. Men i kapitel 4 och vers 1 i Hebreerbrevet så säger han så här: Låt oss därför. Och jag tycker det är så fint här liksom hur Hebreerbrevets författare, ledd av den helige ande, samlar alla liksom att låt oss tänka tillsammans. Att Israel var ett varnande exempel på det sättet, men låt oss nu se på det. Vad var det som hände? Låt oss inte upprepa deras misstag. Och jag tänker på det mänskliga hjärtat ofta. Och jag blir bara mer och mer förvånad över denna världsordning. Där jag såg en undersökning alldeles nyligen hur människors självförtroende på ett sätt har förändrats. Det här var ur ett svenskt perspektiv eller ur ett västerländskt perspektiv. Att för bara kanske 50 år sedan så trodde och tyckte inte de flesta människor att man var god i den bemärkelsen. Men idag tror en majoritet av människorna att de verkligen är goda. Det är ganska intressant liksom att människan mer och mer tror på sin egen godhet. Vilket egentligen är ett tecken på att vi är långt borta från Gud eller vandrar bort ifrån Gud. Och någon räknade sammanlagt att det fanns 35 olika definitioner på det mänskliga hjärtat. Några exempel på det är att det kan vara hårt, det kan bli för lätt, det kan vara dåraktigt. Det finns många, många olika exempel på det mänskliga fallna hjärtat. Och Bibeln säger att det är fallet. Det är ont. Och människan blir verkligen förledd genom att tänka att hon är god i grund och botten. Och jag tänker på det här hur han sen börjar tala om att komma in i hans vila. Att komma in i hans vila. Och det här ordet vila är intressant. Därför att var hittar vi det första gången i skriften? Det gör vi nämligen i första Mosebok. Första kapitlet. Att Gud vilade efter skapelsen. Och så sitter vi där liksom med våra mänskliga begränsade hjärnor och tänker att Gud måste ha slitit väldigt hårt de här första 6 dagarna så att han fick liksom verkligen vila sig. Hade han orkat en dag till liksom? Ja, det är svårt att säga. Och liksom vet vi hur vi för ner Gud på det mänskliga planet, men Gud behöver inte vila i den bemärkelsen. Han vilar i sig själv. Gud var absolut tillfredsställd med sig själv innan någonting skapat fanns. Och vila här är inte en vila egentligen från arbete i den bemärkelse vi tänker. Vi hör hela tiden hur vi behöver ha semester och vi behöver ha vila. Men om man tittar på mänsklighetens historia så är det få människor undantaget att ha semester i den bemärkelsen som vi tänker oss det. Människor har slitit ont egentligen under hela mänsklighetens historia. Och om vi hade sagt till de flesta människor för bara 100 år sedan, för att inte tala om för 1000 år sedan, liksom att har du haft semester i år? Liksom, semester, vad är det för någonting? Det existerade inte. Jag säger inte detta nu att det är fel att ha det. Jag säger inte detta att det är något som är av ondo. Tvärtom ska vi vara glada och tacksamma att vi får ha det. Men i Psaltaren 118 och vers 24 står det att detta är dagen som Herren har gjort. Herren har gjort alla dagar. Inte bara de 6 första, men den 7:e då han vilade. Alla dagar är av Gud. Och predikarens 7:e kapitel, verserna 13-14, så står det att vi kan inte lista ut Guds väg. Liksom, vi kan inte sådär liksom sitta och tänka liksom, nu kommer det här och nu kommer den här prövningen och imorgon kommer det bli en bra dag och så vidare. Vi kan inte veta det, vi kan inte förstå det. Det står att han har gjort både den onda och den goda dagen, och det betyder inte att Gud är ond och liksom gör onda dagar, men i bemärkelsen att vissa dagar så tycks den här världens system på något sätt kontrollera våra liv mer än andra dagar. Men han säger, försök inte att lista ut det. Gud har gjort alla dagar. Och det handlar inte att vila ifrån ett arbete. Det handlar egentligen att vila i ett arbete. Därför vi är satta i den här världen till att göra ett verk. Ett verk att nå ut till den här världen med evangelium. Och det är i detta vi vilar. Och jag tänker liksom många gånger som när man är på en konferens liksom och man kan tycka liksom, borde man inte bli grillad där 12 timmar om dagen, hur vi ska göra mer och mer och mer och mer och mer för Gud. Och allt folk gör, det är bara skrattar och har roligt och lyssnar och visst är det allvarliga stunder och ordet kommer och den heliga ande talar till oss, men så ofta, så mycket, det är bara roligt, men man blir mer och mer avslappnad och man njuter av Guds ordet, man njuter av Guds närvaro, man njuter av varandra och en fantastisk tid. Och sen helt plötsligt så börjar Gud göra saker i våra liv, och när vi går därifrån så börjar vi att prata med människor om Gud och vi är inte ens medvetna om det. Vi är inte ens medvetna om det, därför att vi är så fulla, vi är så överflödande att vi kan inte låta bli att dela med oss av det vi har tagit emot. Och Jesus gav en inbjudan i Matteus 11 och verserna 28-30. Han sa, kom alla ni, jag älskar de här orden, kom. Liksom, kom till mig. Han säger ingenting om att först ska ni göra det här och det här. Först måste ni bli si och så. Sen kan ni komma. Han säger kom. Han kallade massorna, folkskarorna, kom till mig. Alla ni som arbetar och är betyngda. Och han säger inte detta till dem som arbetade hårt fysiskt och så vidare. Han talar om alla de som arbetade under fariseernas laggärningar. Som var människopåbud. Som var tunga bördor som ingen orkade bära. Och han sa, kom till mig alla ni som är under detta och jag ska ge er vila. Och jag älskar detta, att vi kommer till honom och vi slutar inte, vi tar inte semester från den här världen i den bemärkelsen, utan när vi kommer till honom så lär vi oss att vila i den här världen, för vi är i världen även då vi inte är av världen. Men jag tänker på hur mycket oro det finns i världen. Mycket oroliga hjärtan. Och man hör hela tiden människor säga olika kommentarer och beklaga sig och Vart är den här världen på väg? Och vad är det som händer? Och det blir bara värre och värre. Och man hör det hela tiden, hela tiden. Och det är en slags strid. Och jag tänkte på hur en man som heter, eller ja, hette han, tror att han inte lever ännu. Men han heter Henry Morse. Och han, på 60-talet så skapade han den moderna skapelse organisationen, alltså där han gick tillbaks som vetenskapsman som han var, tillsammans med andra, gick tillbaks och sa att vi kan visst tro på Bibeln, att den är som den är, därför att kristenheten hade under många, många år backat och gett efter för det darwinistiska tänkandet och hade egentligen inga riktiga motargument, och istället för att inte se komma i dåliga dagar så gav man efter och kompromissade och kom upp med olika tankar och teorier. Men han sa, Bibeln är sann. Och han började liksom att visa att det finns hållbara argument för att det är exakt så som Bibeln säger. Och han skrev en bok som hette Det långa kriget mot Gud. Och jag tänkte just bara liksom det långa kriget mot Gud, att det är precis det handlar om. Mänskligheten har varit i ett krig mot Gud från Kains dag. Han började att strida mot Gud när han sa, nej, jag ska inte bära fram offret som min far och min mor Adam och Eva lärde oss att bära fram, så att vi skulle kunna ha frid med den skapare som de hade brutit mot och varit olydiga mot. Men han hade gett dem en utrustning så att de kunde komma tillbaks och vila i det faktum att ett liv gavs för ett annat liv. Och detta var ett tecken och en symbol, något som visade fram att Kristus skulle komma. Och det har varit bara ett enda långt ständigt krig. Och man ser detta, hur människor är i krig med sin skapare. Och det var också Israel. De var i strid med denne Gud som hade gett dem löftet, som hade rest upp Mose, som hade övernaturligt straffat egyptierna med 10 plågor och som hade lett dem ut ur och gjort sådana mirakel, delat havet och fått dem i land på andra sidan. Men de litade inte på hans karaktär, de litade inte på hans natur, de trodde inte på hans löften, och de blandade inte tro, står det här, det som de hörde blev inte till någon nytta, därför de smälte inte samman det med det som de hörde. Kapitel 4, vers 2. Och jag tänkte just på det här, hur de blev besvikna på Gud. Det är ganska ofattbart egentligen. Man tänker att de var slavar och de kan inte ha haft speciellt bra liv i Egypten, men ändå så längtade de tillbaks till det. Jag tänker liksom på hur vi har blivit frälsta och räddade ut ur den här världen. Församlingen heter Ecclesia. Det betyder de utkallade. De som har kallats ut ur denna världens system. Det är församlingen. Och ändå är vi så otacksamma. Ändå är vi så knotande och klagande ständigt. Och vi kan inte gå in i den här vilan så länge vi är där. Jag tänkte just på det här, hur vi klagar ibland. Varför befriar inte Gud oss från olika saker? Orättvisan runt om mig, som vi talade om tidigare. Liksom vi säger, Gud, ge mig barmhärtighet, men ge dom till alla andra. Och jag tänker liksom hur vi tänker att vi är i situationer som vi vill komma ut ur, och vi kanske har problem, personlig synd, olika saker som stör oss hela tiden. Och säger, Gud, varför befriar du oss inte just nu, omedelbart? Men när de kom till löfteslandet så sa han att jag ska driva ut fienden från er lite i taget. Lite i taget. Och det är så Gud gör det. Det är därför vi samlas ständigt och möts tillsammans. Och lite i taget så ger vi våra vittnesbörd hur Gud helar oss och befriar oss och hjälper oss och uppmuntrar oss. Och det är en strid, men vi vilar i detta och vet att vi lever i ett fullbordat verk. Gud har gjort allting. Och jag tänker på hur alla de här resonemangen som människor har och alla ursäkter. Vi kan dem. Därför vi har själv samma resonemang och samma ursäkter i våra hjärtan ofta. Och i våra hjärtan, vi är besvikna, vi är rädda, vi är fördömda, vi tänker liksom, jag är singel, jag är gammal, jag är avundsjuk på olika saker. Men att vila i en biblisk definition på vila är inte avsaknaden av problem, utan det är egentligen att någonting som vi får av Gud. Så vi tänker alltid det, Gud, om du bara tog bort det här och det här från mitt liv så skulle allting vara okej. Gud, om bara den här personen försvann eller bara det blev så här eller så här så skulle allting bli bra. Men vi vet att det är inte där vi finner vilan. Vilan finner vi inte på en plats där vi inte behöver göra någonting. Vilan finner vi när vi är i honom. När vi låter honom fylla oss. När vi tror på hans löften. När vi står på hans löften. Och i Romarbrevet 8 så ser vi hur, vi talade om det här lite grann i söndags också, men hur Kristus har blivit född i oss. Men nu ska han också bli manifesterad. Och det här är en process. Och vi strider ofta med Gud i den processen. Och sen här i Hebreerbrevet 4 som vi började. Vi har inte kommit dit, men nu har vi kommit dit till vers 9. Så talas om en sabbatsvila. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Och fienden finns där. Världens system finns där. Köttet finns där. Men ändå får vi vila. Eller just därför att vi är i honom. Och den finns kvar för oss. Det är liksom ingenting att det är kört. Liksom. Nej, du hade din chans. Du blev inte en fullkomlig, perfekt person direkt när du blev kristen. Så därför har du liksom... Du har fått din chans. Nej, liksom Gud ständigt kommer till oss och säger, kom till mig. Alla ni som arbetar, alla ni som är bekymrade, kom till mig. Och finn den här vilan som jag har för er. Och sedan talar han om här i vers 10. Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar liksom Gud vilade från sina. Och att komma in i vilan, det är ingenting som vi kan lägga till frälsningen. Som någon sa i Finland på konferensen, när man har läst på internet hur det står att frälsningen är absolut en fri gåva, men du måste jobba väldigt hårt för att få den. Och liksom, det är en sån otrolig motsägelse. En fri gåva kan man inte jobba hårt för att få. Då är den varken fri eller en gåva. Och så vi har kommit in i vilan. Vi är i Kristus. Men tyvärr, många gånger, så erfarenhetsmässigt så upplever vi inte det här. Utan vi strävar. Och vi strider. Men sen i vers 11 så står det så här. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den här vilan. Så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på olydnad. Och är det inte intressant? det här ordet här för ivrigt, sträva. Engelskan använder egentligen bara ett ord, arbeta. Men i grekiskan så är det spodso, som betyder att vara ivrig, att vara snabb, ärlig, liksom att inte vänta när Guds ande talar till oss, när han verkar i oss och bland oss, att inte tveka, att inte vänta, utan att liksom låta honom göra sitt verk direkt. Det är det som han säger, att resonera inte, dra inte ut på tiden, och försök inte att förstå det som du ändå inte kan förstå. Och det är det han säger här. Och vi sa tidigare att Israels folk, de var frälsta, men de var på väg mot löfteslandet, och det som skulle tagit 11 dagar, eller tog 11 dagar, de stod vid gränsen att gå in i löfteslandet. Sen trodde de inte, utan istället så var de i öknen i 40 år. Och det betyder inte att de inte var frälsta. De var befriade från Egyptens land, som är en bild av världen. Men de gick aldrig in, de trodde aldrig Guds löften. Och om vi tittar på kristenheten som sådan, eller som helhet, så ser vi att det är mycket vanligare att människor inte tror Guds löften och lever för Gud än att man gör det. Tyvärr. Men han säger här, låt oss därför titta på de här sakerna. Och stanna upp och tänka, Gud, vad är det? Vad kan jag göra? Och så säger han här att Guds ord i vers 12 är levande och verksam. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande och ben och märg. Det är en domare över alla hjärtats uppsåt och tankar. Och vet ni, det här ordet för att vara domare här i grekiskan, det är kritikos, där vi får ordet kritisera ifrån. Så med andra ord, Guds ord kritiserar vårt kött. Guds ord kritiserar de tankar som Satan projicerar till oss. Guds ord kritiserar allt som det, den här världens system har närt oss med för så lång tid, eller under så lång tid. Och tänkte bara på hur vi behöver bli undervisade av Guds ande, den inre människan, att vara i stillhet. Vi är så snabba att tala, vi är så snabba att ha en åsikt, vi är så snabba att döma, vi är så snabba till allting. Men att stanna upp och betrakta vad han har gjort för oss, att vila i honom som person, att vila i hans löften, att vila i hans karaktär, att vila i hans natur, det är underbart. Och det är ingenting som händer automatiskt, det är någonting som vi måste lära oss. En form av andlig disciplin, att ta den här tiden, att stilla våra hjärtan, följa honom. Och jag tänkte på tre relationer som vi har som människor. Ingen undkommer det här. Först och främst så har vi en relation med oss själva. Vi måste komma överens med oss själva. Det gör vi ofta inte. Och som kristna så kan det vara extra jobbigt. Därför att vi har köttet å ena sidan, och vi har å andra sidan den nya skapelsen. Och den nya skapelsen älskar Gud. Köttet står emot allting som är av anden. Och det är en konflikt. Vi skulle kunna säga att vi på det sättet är lite schizofrena, för att vi slängs fram och tillbaks. Men vi har en relation med oss själva. Men vad är lösningen på detta? Romarbrevet 6:11 står där: betrakta er själva som döda. Det vill säga, den gamla människan har blivit korsfäst med Kristus. Lägg märke till att säga har blivit korsfäst med Kristus. Det enda vi behöver göra, det är att inse detta, att tänka på det, att meditera på det, att erkänna det, säga jag är död, Jag är en ny skapelse. Men jag har en relation med mig själv. Och jag har också en relation med Gud. Även en ateist har en relation med Gud. Det finns inga ateister. Jag hörde alldeles nyligen hur 96% av världens befolkning på ett eller annat sätt tror på Gud. 96%. Den siffran är högre naturligtvis i Sverige och många västländer. Ja. Men ändå så lämnade bara 4% kvar till att vara ateister. Nu vet vi att de här 96% är långt ifrån vad vi tänker som troende. I bemärkelsen att de är bibeltroende kristna, pånyttfödda. Absolut inte. Men ändå, man tror på en högre makt. Man tror på någon form av Gud. Man tror på någonting som är över oss själva. Någonting som står över oss. Och människor har en relation med Gud. Och jag tänker liksom hela tiden människor förnekar detta. Och jag satt i ett sammanhang och liksom människor svär och använder Guds ord, eller förlåt mig, Guds namn på ett tokigt sätt. Och hela tiden såna här saker. Och sen ibland liksom så bara ursäkta liksom att jag svär. Och man kommer på sig själv på något sätt att vad är det jag säger? Varför åberopar jag Gud i varenda mening? Varför ropar jag till honom när jag hävdar att jag är en ateist? Och liksom det är så märkligt. Men vi har en relation med Gud. Alla människor har det. Och vi kan inte komma undan det. Men i Johannes 14 och vers 27 säger han: frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag. Inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. En frid ger han oss som inte den här världen. Det intressanta är att han säger att den här världen kan ge oss frid. Och det betyder att om vi underordnar oss denna världens system och blir en del av denna världens system, så kan Satan ge oss en falsk frid i någon mån. Uppenbarligen. För den här världen kan ge oss en frid. För annars skulle han inte sagt det. Inte en sådan frid som världen ger. Men det här är en helt annan frid. En frid som går bortom vad vi ens kan förstå. Och jag tänker på det här. Det är detta som människan vill ha. Det är detta som människan behöver. Men hon vägrar att inse att det kommer genom eller av att underordna sig den levande Guden och hans frälsningsplan Jesus Kristus. Vi vill inte tro det. Vi har vår egen plan. Precis som Kain hade sin egen plan. När han bar fram grödan från marken. Och sa till Gud att nu Gud, på mina villkor, ta emot mitt offer. Och Gud sa nej, det kommer inte att hända. Och den här världen säger det. Ta emot min religion, ta emot min filosofi, ta emot mina goda gärningar, ta emot min godhet. Och Gud säger nej, tyvärr. Det finns ingenting som kan mäta sig med min helighet. Det enda som kan mäta sig med min helighet, det är min egen son Jesus Kristus. Och honom har jag sänt in i denna värld som ett fullkomligt perfekt offer. Så att han, genom sin offerdöd, genom sin blodutgjutelse på Golgata kors, har gett en utrustning, en frälsning för var och en som tror, för var och en som tar emot honom. Och när vi tar emot det här, då får vi också frid med Gud. En frid som går bortom vårt förstånd. Och sen tänkte jag också på hur Vi behöver ha frid med andra. Och vi kommer inte att ha frid med andra om vi inte har frid med oss själva. Och frid med oss själva kommer vi aldrig ha om vi inte har frid med Gud. Och jag tänkte på detta. Hur mycket av vår tid och energi och kraft handlar om att ställa till rätta relationer som inte är vad vi vill att de ska vara eller tycker att de bör vara. Och om ni inte tror mig, lyssna på när människor pratar i sina mobiltelefoner på bussen och ute i stadsmiljön. Hela tiden. Den och den är en idiot. Den och den har gjort sig och så. De och de är inte kloka i huvudet. De och de, fy, pip, pip, pip. Och liksom, man, det är helt otroligt liksom hur våra tungor ständigt kritiserar människor. Ständigt är i konflikt med andra människor. Ja, men egentligen med Gud. Och egentligen med oss själva först och främst. Därför att människor inte känner Gud. Och många av de relationer som vi är i, de kan vara väldigt stressfyllda. Stressfyllda. Och vi vet hur det kan vara på arbetsplatserna. Vi vet hur det kan vara i äktenskapen. Vi vet hur det kan vara med barnen, med föräldrarna. Och vi kan inte undvika det här. Vi tror att okej, vi får vila om vi bara lyckas ta oss ur alla mänskliga relationer. Så jag slipper ha att göra med människor. Vad bra, vad skönt. Då kan jag vila. Men du är kvar med mig själv. Du är kvar med den konflikten och den är inte bättre. Och han säger att vi ska inte undvika de här sakerna. Utan vi ska vila i honom. För det är där vi växer. I de här relationerna med världens människor. Med alla de sammanhang Gud har satt oss i. Och visst kommer vi att falla. Visst kommer vi att bli besvikna. Visst kommer vi att bli arga. Visst kommer vi att bli det ena med det andra. Men vi ständigt återkommer till detta. Att vi knotar inte. Vi klagar inte på det sättet som Israels folk gjorde i öknen. Utan i tro så tror vi på att samma hand som förde Israel ut så mäktigt ut ur Egyptens land, ut ur Egypten, så är vi i Ecclesia, de utkallade, som är utkallade ur Egypten, det vill säga denna världen. Vi tillhör nu honom. Vi har nu himmels medborgarskap. Och där är vi. Och vi vilar i detta och litar på att också denne Gud, denne underbara Gud, ska hela oss och befria oss fullständigt. Och även om vi vet, eller att vi vet, att det kommer att dröja ända tills vi får våra uppståndelsekroppar när han kommer åter. Så ändå så vet vi att också här och nu, trots denna galna värld, trots alla tokerier som pågår runt omkring oss, så kan vi vila i detta. Jag hörde pastor Challe nyligen bara predika om just det här om vetet och ogräset som växte tillsammans. Och jag tänkte just liksom hur de blev så arga på något sätt och sa liksom att borde vi inte på något sätt rycka upp de här ogräsen så att vetet liksom kan få växa. Men han sa nej, låt det vara. Han talar om den här tidsåldern. Låt det växa tillsammans. Låt vetet och ogräset växa tillsammans. Det kommer en dag när Gud kommer att skilja vetet från agnarna. När Gud kommer att göra detta. Men tills vidare, låt det växa. Och vi blir så upprörda, vi blir så engagerade. Och jag tänker på hur vi slits inombords. Liksom. Vi tittar på nyheterna eller vi läser tidningen. Och liksom helt plötsligt så rycks vi med i någonting. Liksom. Det är så här och det är så här och det är så här. Okej, men vet ni, ibland liksom det går några dagar vi missar nyheten. Sen berättar någon 2-3 dagar senare. Har du hört vad som har hänt? Nej. Och så säger de, det här och det här har hänt. Och så säger, wow, jaså minsann. Men jag var lyckligt ovetande innan. Varför behöver jag veta det? Vad är viktigt i den här världen? Att jag vet allt vad som händer när det gäller krig och elände och brottslighet och svält och bedrövelse i den här världen. Är det viktigt? Eller är det viktigare att jag vet att han som har skapat oss, han har också sänt sin son Jesus Kristus in i den här världen. Och han har sagt att den här världen kommer att bli värre och värre ju närmare vi kommer hans återkomst. Och han säger, ni behöver lära er att vila i mig. Därför att den här världen blir inte bättre. Och ni kommer inte att lösa det. Inte genom långa diskussioner. Inte genom politiska beslut. Och människor liksom biter sig på naglarna. Jag hoppas att de kommer överens där och där och där om olika saker, ekonomiska och politiska frågor och så vidare. Så att vi får frid, så att vi får vila, så vi får stabilitet. Men låt mig säga er detta och mig själv. Bibeln säger att allt i denna värld kommer att skakas. Allt i denna värld kommer att skakas. Det enda som inte kan skakas, det är Guds ord. Vad är det enda som är logiskt då att investera i egentligen? Guds ord. Nu är det oroliga tider i världen. Vart flyr människor? Till guldet. Det är till guldet. När inte aktierna ger utdelning, när inte obligationerna ger utdelning, när inga andra investeringar ger utdelning. Guld. Guld. Men hur många platser står det inte i skriften att ert guld ska bli värdelöst? Ert guld ska bli värdelöst. Det finns ingenting i den här världen som är bestående. Och det betyder inte att vi inte kan arbeta hårt och bygga upp någonting i den här världen. Om vi gör det med rätt sinnelag och ett mål att välsigna Guds rike, välsigna Guds folk med det vi har. Men det som är bestående, det är Guds ord. Det är skarpare än något tvegat svärd. Och det delar, står det, själen från anden. Och det står här bara det sista. Jag avslutar med den, vers 13 där. 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbarat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Och jag tänkte där liksom, wow. Där är det igen, Guds ordet. Vad annat behöver vi? Vad annat borde vi satsa på? Och det är fantastiskt att tänka på hur vi lever i en tid som är väldigt, väldigt sen. Jag vet inte, men på 70-talet så hörde jag väldigt mycket domspredikningar och profetiska. Och det var krig i Israel och alla talade om att ändens tid är här. Och jag trodde det verkligen. Gud använde det på något sätt för mig att söka Gud. Men på något sätt. På något sätt så kändes det ändå hos många människor att tiden kanske ännu inte riktigt är mogen. Men den känslan får man inte nu längre. Nu får man verkligen den känslan att det är nära. Nu är det verkligen nära. Hur nära vet inte jag. Men det är verkligen nära. Helt otroliga saker vi läser om tekniken, om de politiska, ekonomiska och religiösa planerna. Det är helt fantastiskt. Och här sitter vi med den här kunskapen. Och han säger, ni kommer inte att få vila i den här världen i den bemärkelsen att ni kan köpa i en sommarstuga där ni kan komma undan alla relationer, alla detaljer, alla problem. Och bara titta, vad skönt liksom, dra ner rullgardinen, bara titta ut, det finns ingen människa. Det kommer inte att ske. Men vad som kommer att ske är att om vi tror hans löften, då får vi vila i honom. Och som jag berättade tidigare om pastor Ben och Ramona, när de satt på sin gigantiska balkong som var större än hela lägenheten i Jerusalem och drack kaffe och såg de här missilerna slå ner under kriget. Han sa, ja men liksom, vi har frid. Liksom. I stormens öga är det lugnt. När man försöker att fly bort från epicenter, då råkar vi illa ut, som det står i Ordspråksboken, att man som flydde från en björn och ett lejon, tror jag det var, sen när han kom in i huset och låste dörren, så lutade han sig mot väggen och så blev han biten av en orm. Och det är som att liksom, vi kan inte komma undan på det sättet. Men i Kristus har vi redan kommit undan. I honom är vi friköpta. I honom har vi seger. I honom har vi allt. Och där får vi prisa honom. Låt oss därför komma in i vilan, som inte är avsaknaden av situationer och problem, utan som är en person som är tillgänglig för oss hela tiden. Och vi får tro på honom. Vila i honom. Vila i hans löften. Amen.